Jonathan, skulle du vilja ta med ett notställ fram hit?
Ja.
Kan du få sitta där också? Trevligt. Evangelisation. Det är ett spännande ämne, eller hur? Och det är ju ganska spännande att lyssna på vad som händer ändå när John och hans vänner går ut och evangeliserar på stan. Jag kommer att tänka på en kille som blev kristen som var barberare. Ni vet, upp lite så ja. Som jobbade som frisör och som tog emot folk och sen så skulle de klippa sig och raka sig i hans salong. Och så hade han blivit frälst. Och visste att det här kan han inte hålla tyst om. Så han ville så jättegärna berätta om det här. Nu får du sitta still här. När han tog emot sina kunder. Och så stod han där och så funderade han på hur ska han få ur sig det här? Hur ska man börja? Vad ska man säga när man berättar om sin tro för andra? Och han liksom märkte att snart var han ju färdig här med kunden. Och han tänkte, jag måste få ur det här innan den här kunden går. Han kanske inte kommer tillbaka någon mer gång. Och så till slut så kom han på det och så säger han, är du rädd för att dö? Tack så mycket. Här får du. Ja. Evangelisationssatsningar, de kan ju gå lite si och så med. Och vi har väl alla varit med om mer eller mindre lyckade evangelisationssatsningar. Det här med att dela med sig av sin innersta privata tro till andra. Eller om vi ska tala klarspråk, att vinna människor för Jesus. För det är ju temat, eller hur? Vinna, vårda, växa. Att vinna människor för Jesus. Och nu har vi ju sett här den här NFU-undersökningen och den talar ju tydligt språk. Att här har vi ett område som vi behöver ta till oss och tänka mer på, arbeta mer på. Någon sa när de såg den här undersökningen att det är ju skönt med en undersökning där det är positivt att vara 50 plus. Och till och med 65 plus om man ska vara en riktigt växande församling. Om ni inte förstod den så kan ni fråga era grannar. Och när jag och Patrik satt redan i våras här och samtalade om de här orden, vinna, vårda, växa, så tänkte vi, när vi kommer fram till vinna och det ska handla om evangelisation, då ska vi ta hit någon riktigt slipad evangelist. Någon som med bara sin blotta uppenbarelse får sina grannar och bänknötarna till syndanöd. Men jag är inte sån. Och kanske är det just därför som jag har fått det här temat. För att visa att det handlar inte om superevangelisterna som ska göra jobbet. Och jag tror att det var det som John också var inne på när han berättade här. Det är vi som har samma uppdrag allihopa. Evangelisation är också för oss som ganska ofta inte känner oss som några evangelister. Vad är det sista Jesus säger i Matteus? Ja, vi hörde det här innan. Gå därför ut och gör alla människor till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den heliga Andes namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Det här är ju inte bara vårat enskilda uppdrag, du och jag. Utan det här är ju också hela kyrkans uppdrag. För kyrkan är ju faktiskt en gemenskap som i första hand är till för andra än de som är med i gemenskapen. En förening som är till för icke-medlemmarnas bästa, om man så vill. Det är ju därför vi är med i församlingen. För de som inte är med i församlingen. Och missförstå mig inte. Det behövs evangelister. Sannoliken behövs det evangelister. Det är de som får oss andra, som jag, att inte skapa en klubb för inbördes beundran. Där vi sitter och tycker att det är så mysigt och härligt i våran lilla vrå. Våran lilla mysiga kristna hemmasoffa. Utan faktiskt får upp oss och ut oss. Och de pekar med hela sitt liv på det här uppdraget. Gå därför ut och gör alla människor, alla folk till lärjungar. Men även den allra mest begåvade evangelist behöver den lokala församlingen. Och ha som utgångspunkt det gemensamma uppdraget. Och jag tror ibland att det svåraste för en evangelist är att inte också bli en solist. Utan att gå ut tillsammans med församlingen. Evangelisation handlar ju faktiskt inte bara om att få människor att säga ja till Jesus. Att se hur många händer som sträcks upp på en väckelsekampanj. Nej, uppdraget är ju att göra lärjungar. Gå ut och gör folk till lärjungar. Och döp dem in i vår gemenskap som är Faderns och Sonens och den helige Andes gemenskap. Och där behövs sannoliken församlingen. Och jag gillar bilden av församlingen som en räddningsstation. Ni vet, några av er kanske kommer ihåg tv-serien Baywatch. Ja, Alex, såklart. Den handlar ju egentligen om en räddningsstation. Med massa snygga kvinnor och män som sprang omkring i baddräkt och skulle rädda folk som håller på att drunkna. Och det här är ju egentligen lite mer seriöst det vi gör. Men det är ju faktiskt samma bild. Vi går ut och hjälper människor från stormen som råder. Och drar dem upp på fast land. Men det är inte bara det att vi räddar människor ut ur någonting, utan också till någonting där vi ger dem vård och omsorg i den här räddningsstationen som är församlingen. Och därför är vi i högsta grad beroende av att församlingen har gudstjänster, församlingen har närgrupper som samlas, där vi bygger lärjungaskap. Där vi tar det vi har hört och det vi har sett och låter oss förvandlas av det till att bli lärjungar. Det finns alltså en naturlig in- och utandning i församlingens liv som får spegla sig i varje kristens liv. Och i teologiska termer så pratar man ibland om det här som kyrkans dubbla identitet. Kyrkans dubbla identitet. Det betyder att vi har blivit kallade både ut till världen, eller ut ur världen. Ut ur världen för att tjäna Gud. Att bli en gemenskap. Men där så blir vi sen skickade tillbaka till världen för att vittna om Gud. Petrus talar om det här i sitt första brev. Där han pratar om oss som ett heligt prästerskap. Som får frambära andliga offer åt Gud. Alltså vi får vara i tillbedjan till Gud. Vi får andas in i Guds närhet. Mot centrum. Och så lite längre ner pratar han om oss också som ett heligt folk. Ett Guds eget folk som också ska förkunna hans storverk. Alltså andas ut. Gå ut. Ta oss. Vända oss. Med centrum i ryggen. Och röra oss utåt igen. För att såklart andas in igen. Och vara in mot centrum. Det här är församlingen och varje kristens in- och utandning. För vad händer om vi jämt och ständigt andas ut? Ja, men då hämtar vi aldrig ny kraft ifrån källan. Vi fyller aldrig på våra reservoarer med någon sorts, någon ny frisk luft som ger nytt liv. Och i det extrema så dör vi faktiskt om vi inte tar in en ny luft. Men vi kan inte heller bara andas in. Och använda liksom samma luft hela tiden. Vi behöver ny luft. För efter ett tag blir den luften som vi har här inne unken. Vi måste få släppa ut den, annars så spricker vi. Och det bara är liksom unken luft och ingen förnyelse. Vi behöver både andas in och andas ut. Så vårt uppdrag som församling är att både fira gudstjänst tillsammans och gå ut med vittnesbördet om Jesus, som leder tillbaka till tillbedjan. Det är ju när vi går ut, som John berättar, och möter människor och inser att de behöver Jesus, och möter folk vi får be, som leder oss till att vi behöver gå hit och tillbe. Och förhoppningsvis dra med oss människor in i tillbedjan, som sen blir så uppfyllda av det Gud har gett, så att vi inte kan hålla oss från att faktiskt gå ut igen. Och väl där ute så möter vi människor med så stora behov, som får höra om Jesus Kristus, förvandlas och drar dem till i tillbedjan, in mot centrum. Och i närheten av Gud fylls vi av kraften att återigen gå ut med vittnesbörder. Och så fortsätter det här. Det är ju därför den här texten, ibland som jag läste ur Matteus, ofta börjar man med just det här, gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Men det är ju det här därför som är så viktigt. Varför? Jo, gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Varför? För att all makt har gett till Gud. Himlen och jorden. Allt är Guds. Allt tillhör Gud. Hela skapelsen för lovprisa. Därför behöver vi gå ut och berätta, så att vi får med allt vad anda har att tillbe Gud. Paulus ger ett fantastiskt exempel i sitt första brev till Thessalonikerna. Eller Thessalonikerna, eller hur man nu uttalar dem. Där han säger så här. Lite längre ner i kapitel 1 så säger han så här: vårt evangelium kom till er inte bara som ord utan också med kraft och helig ande. Här har vi det första. Vårt evangelium som vi har, Paulus och Silas och Timoteus, det kom till er. Det lämnades till er. Med ord och med kraft och helig ande. Och sen lite längre ner. Och när ni hade tagit emot ordet, följde ni vårt exempel och däremot Herrens eget under många lidanden. Och sen lite längre ner så står det igen: ni har fått Herrens ord att höras. Ni tog emot det vi gav och sen fick ni det ut igen att höras. Inte bara i Makedonien och Akaja, överallt har man hört talas om er tro på Gud. Och vi behöver inte säga någonting. Här har vi ju det exemplet där Paulus och sina vänner kommer till Thessalonike med evangelium. Och de tar emot. Och församlingen i Thessalonike blir liksom som en resonansbotten som reflekterar och förstärker budskapet, så att det sänds ut över hela Makedonien och Kaja, överallt. Vi får ta emot budskapet. Och det blir en resonans i församlingen som förstärker och reflekterar budskapet. Och det går ut igen. Det här är församlingens in- och utandning. Så om det nu är ett sånt liv vi ska leva i, hur ska vi då göra det? Alltså, vad ger Jesus för bud om det här? Hur ska vårt liv se ut på det här området? Och jag tycker Jesus ger en intressant formel som fungerar både kollektivt på oss som församling, men också på dig i ditt egna personliga liv, på det personliga planet. Och jag är övertygad om att denna formel är nyckeln. Den leder till att vi smittar av oss av vår tro till andra. När jag var pastor i New Life så fanns det en slogan, och jag tror att den finns kvar fortfarande. Man sa impacting a world with hope. Alltså genomsyra eller påverka vår värld med hopp. Det är vårt uppdrag. Och hur gör vi det här? Vad är formen för det här? Att komma ut och få vara med och påverka vår värld med hopp. Och Jesus ger svaret. Formen är salt plus ljus är lika med hopp. Alltså vi känner till det, eller hur? Salt plus ljus. Matteus 15, vers 13 och 14. Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än kastas bort och trampas av människorna. Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Och när man tänder ett lampa sätter man det inte under sädesmåttet, utan behåller den så att det lyser för alla i huset. Salt och ljus. En så enkel formel. Och på Jesu tid så var ju saltet första och främsta uppgift var ju att hindra förruttnelse. Det finns ju någonting i saltet, en speciell kraft man upptäcker som gör att det påverkar där det kommer i kontakt till. Och så stannar förruttnelseprocessen upp. Och det är tydligt att utan den här sältan så är saltet värdelöst. Och jag gillar den tanken att vi som kristna är kallade till en värld för att förhindra förruttnelse. De krafter, de onda krafter som gör att vårt samhälle ruttnar sakta men säkert. Vi är kallade att förhindra det genom våran blotta kontakt och närvaro. För det är ju så, det spelar ju ingen roll hur mycket salt du har hemma om du har det kvar i saltkaret. Det är ju inte förrän det kommer i kontakt med köttet. Eller vad det nu är för någonting som du vill salta. Som det faktiskt har en funktion. Vi behöver vara i kontakt med det som vi ska påverka. Jag gillar också att tänka mig att salt som idag mest används till att faktiskt ge någonting smaklöst, lite smak. Att det också finns i den här bilden. Att vi som kristna får komma ut som ett smakrikt alternativ till ett liv som så ofta känns lite smaklöst och hopplöst. Så ger det kristna livet en smak till det. Så om saltet handlar om att komma i kontakt med de som behöver höra om Jesus, så måste, och för att höra, så måste Kristi kraft återspeglas genom våra liv, genom våra handlingar. Vad handlar då ljuset om? Att vara världens ljus. Paulus säger i andra Korinterbrevet, kapitel 4 tror jag det är, vers 5. Jag förkunnar inte mig själv utan Jesus Kristus, han är Herre, och jag är er tjänare för Jesus skull. Till Gud som sa det ljus ska lysa ur mörkret har lyst upp mitt hjärta. För att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Ljus har ju med uppenbarelse att göra, eller hur? Att få ljus över någonting pratar vi om ibland. När vi liksom, nu förstår jag. Det gick upp ett ljus. Att inse sanningen. Och så säger Paulus. Ljus ska lysa i mörkret. Och att Gud har lyst upp mitt hjärta. Jag har fått kunskapen så att jag inser sanningen och sen får gå ut med det. Ljuset skingrar skuggorna. Och så helt plötsligt ser vi tydligt och klart. Det var som om någon tände lampan helt plötsligt. Och det blev tydligt och klart för mig vad det handlade om. Och Petrus säger ju, var alltid beredda att svara när var och en som kräver besked om ert hopp. Men gör det ödmjukt och respektfullt i medvetande om er goda sak. Så de som tar illa, som talar illa om ert fromma liv i Kristus får skämmas för sitt förtal. Med andra ord, det är era ord tillsammans med era liv. Era handlingar alltså, som lyser tillsammans. Och dra liksom kraft från varandra. Både det vi säger och det livet vi lever får vara ett ljus för människor. Och ljuset har dragningskraft, eller hur? Alltså vi behöver inte bara tänka mer än att man går ut en sommarkväll. Och så sitter man ute på verandan och så tänder man utebelysningen. Så bara ser vi hur det bara dras. Hela horder av insekter till det här ljuset. Och jag kommer så väl ihåg när jag var liten och skulle gå hem på kvällarna, och sen så låg det en skog, ett skogsparti som vi gärna ville gena över. Det gick liksom lite snabbare. Det var bara att när man väl kom in i skogen där så var det beckmörkt. Och man fick hela tiden liksom tala till sig själv och sin tioåriga hjärta att om du börjar springa, då blir du bara räddare. Och så går man sakta och så bara längtar man efter tills jag kommer ut och så ser jag ljuset på andra sidan. Och då helt plötsligt vet jag, det är dit, där. Och helt plötsligt blir varje steg lättare igen. Ju närmare vi kommer ljuset. Ljuset har en dragningskraft. Och det finns också en annan konsekvens av ljuset. Och det är att när vi kommer ut i ljuset, som vi märker hur skitiga vi är, om man får säga så, smutsiga, hur mycket som vi har tagit med oss på vägen av synd. Smutsen i mitt liv blir synlig. Och det här kan vara ganska plågsamt. Och det kanske är därför vi ibland undviker att ställa oss i ljuset, fast vi vet att det gör oss så gott. För att vi vill inte att någon, inte ens Gud och inte ens vi själva, ska upptäcka smutsen som finns i vårt liv. Men vi vet också att det är bara då, när vi lämnar över det till Gud, som vi blir fullkomligt rena. I Jesu blod får vi fullkomlig förlåtelse och fullkomlig renhet. Så frågan som vi ständigt måste ställa oss här, vi som samlas här för att tillbe, att andas in, det är: hur är det med utandningen? Är vi salt och ljus i Södertälje? Är du och jag salt och ljus här i Södertälje? Med de här karaktäristiska särdragen som präglar just, eller som säger just vad salt och ljus är. Och kom först ihåg att först och främst så är du kallad till gemenskap med Jesus Kristus. Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre, står i första Korinthierbrevet. Det är det första. Vi är kallade till gemenskap med Jesus Kristus. Men där i den gemenskapen händer något. Som Johannes och Petrus uttrycker det när de ställs till svars inför rådet för att de har helat en man i Jesu namn. Och så säger rådet att så här kan ni inte bete er. Och så svarar de, vi kan inte tiga med vad vi sett och hört. Vi kan inte tiga om det vi har sett och hört. Det vi har sett, med andra ord det vi har upplevt, det vi har erfarit av Gud och det vi har fått hört. där vi har undervisats om, där vi har läst i ordet, där vi har hört predikan om, det har förvandlat oss, det vi har sett och hört. Förvandlas oss så mycket att vi inte är de samma längre. Vi kan inte hålla det här tillbaka. Det liksom bubblar över av liv och spiller ut på de som finns i vår närhet. Vi kan inte längre tiga, inte med våran mun och inte med vårat liv. Och Gunnar Weman, som var ärkebiskop, han säger i en av sina skrifter så här: vi är inte döpta till ett liv på sparlåga, utan till ett liv i tro och lydnad. Därför behöver vi den andliga fördjupningen, inandningen. Därför behöver vi den andliga fördjupningen som leder till att vi vågar leva ut himmelrikets krafter på jorden. Utandningen. Vi är inte döpta till ett liv på sparlåga. Med andra ord, vi ska inte gå omkring och chippa efter luft och ta små, små andetag, utan vi ska ta djupa andetag vid källan här när vi samlas, när vi sjunger lovsång, när vi tillber Gud. Och vi ska ta och blåsa ut ordentligt när vi är ute och möter människor som ger, som vill ha ett besked om vårt hopp. Vi ber tillsammans. Herre, tack att vi är kallade till gemenskap med dig, Jesus Kristus. Att vi först och främst är dina barn, Herre. Tack för vad vi har fått upplevt och vi har fått sett av dina mäktiga under, av din trofasthet och av din kärlek, Herre. Tack för vad vi har fått hört, vad vi har fått läst om dina löften och utmanas om, Herre. Herre, låt detta förvandla våra liv så att det spiller över på dem som finns i vår närhet. Herre, låt våran gudstjänst idag och våra gudstjänster, våra närgrupper, fylla oss med så mycket liv att det spiller över var vi än kommer fram, Herre. Herre, hjälp oss att leva ett liv som inte är på sparlåga, utan som är ett liv i tro och lydnad till dig, där vi vågar leva ut himmelrikets krafter på jorden. Det vi inte kan låta bli att leva ut himmelrikets krafter här på jorden. Herre, tack att du vill använda dig av oss. Att vi finns med i dina planer och dina tankar för hoppet för den här världen, Herre. I Jesu Kristi namn. Amen.